Vi är ju inne i en liten kort predikoserie hämtad från Saltaren. Och det här blir den tredje predikan i den serien. Och sen kommer en sista, fjärde nästa söndag. Och ni som är med i husförsamlingar i Johanneskyrkan, ni har ju läst Saltaren nu några veckor där. Och upptäckt och vet ju säkert sedan tidigare att det här är ju en poetisk bok fylld av dikter, böner och sånger. Och vid en del av psalmerna så anges det till och med vilket instrument man ska använda och sådär. Så man förstår att det på många sätt är en sångbok. Men jag läste också att man tror att det finns rörelse kopplat till flera av psalmerna. Så det är också som en dans kopplat till flera av dem. En kreativ bok, en bok med kreativa uttryck. Men Saltaren är också en undervisningsbok som visar vilka vi är och vem Gud är. Med just bönerna och sångerna. Poesin som uttrycksform. Psalm 1 är som en inledning på hela Saltaren. Och där står det att den är lycklig som har sin lust i Herrens lag och som läser den dag och natt. Den är som ett träd planterat nära vatten, står det. Och man tror att här när man skriver Herrens lag så menar man här just Saltaren. Att den är också en del av Herrens lag och orden om Herren. För mitt i människans rop, böner och sånger så finns det kunskap som hjälper oss att få djupare rötter och mer vidsträckta grenar. Vi kan lära oss genom de här psalmerna något mer om vilka vi är och vem Gud är. Och det blev väldigt tydligt för mig när jag den här veckan har jobbat med psalm 86 att det är på det här sättet. Och vi ska lyssna på den psalmen nu och hänga med här. Jag bett Josefin läsa den.
En bön av David. Hör mig, Herre, och svara mig. Jag är hjälplös och fattig. Beskydda mig, jag är trogen. Rädda din tjänare som förtröstar på dig. Du är min Gud. Förbarma dig, Herre. Jag ropar till dig hela dagen. Låt din tjänare glädjas. Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Ja, Herre, du är god. Du förlåter. Rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön. Hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig och du svarar mig. Herre, bland gudarna är ingen som du. Inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat ska komma och tillbe inför dig, Herre, och de ska ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn. Till din godhet mot mig är stor. Du räddar mig ur dödsrikets djup. Gud, de övermodiga angriper mig. En skara våldsmän står efter mitt liv. De räknar inte med dig. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Vänd dig till mig, var barmhärtig, ge din tjänare kraft, rädda din tjänarinnas son. Ge mig ett tecken på din godhet och låt mina ovänner se det och blygas. Du, Herre, hjälper och tröstar mig.
Vi ber. Ja, Herre, vi ber att du ska uppenbara dig själv för oss genom de här orden. Tack att det finns en sån rik skatt att ösa ur för att förstå vilka vi är och vem du är och för att få uttryck för vår rop och vår bön till dig. Kom, heligande. Ge oss ett öppet hjärta så vi hör vad du vill säga till oss idag. Amen. När David inleder den här psalmen så gör han det genom att beskriva sig själv som å ena sidan hjälplös och fattig och å andra sidan trogen. Och trogen här, det betyder trogen Gud. Och i en del biblar så översätts det istället med from eller helig. David beskriver sig själv både som hjälplös och fattig, men samtidigt helig och trogen Gud. Han skriver att han förtröstar på Gud och han ber samtidigt att Gud ska förbarma sig över honom. Och jag tänker att den här liksom, å ena sidan och andra sidan, det är själva grunden för en kristen självbild. Att förstå sig själv på ett kristet sätt. I psalm 139 som vi alltid läser när vi har barnvälsignelse här, så står det: du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. Det är dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Och som jag nämnde lite sist vi hade barnvälsignelse, just utifrån de här verserna, att redan innan dina föräldrar visste att du var du, innan någon visste vilken ögonfärg du hade, vilket kön du hade, om du skulle vara lik din mamma eller lik din pappa, vilken hårfärg du skulle ha, eller ifall du bar på någon sjukdom eller på något handikapp. Innan du hade sett dagens ljus och allt det där blev uppenbart för alla andra, redan innan det så såg Gud dig. Han visste allt det där och så mycket mer. Han vet saker om dig nu som du inte ens vet om själv. Du kände mig allt igenom, står det i samma psalm, psalm 139. Vi har vårt ursprung i Gud. Vi är skapade av honom för att vara lika honom. Och det gäller varje människa. Vi kan ibland tycka att det kanske är lite knepiga omständigheter runt ett barns tillblivelse. Vi kanske tycker att det är fel timing eller att det till och med sker mellan fel människor. Barnet kanske faktiskt är oönskat och oälskat. Det kanske har förekommit våld eller övergrepp i samband med att barnet blev till. Och mitt i det mörkaste mörker kan Gud ändå göra ett under och skapa ett liv. För ingen människa föds någonsin utan att vara sedd, önskad och skapad av Gud själv. Och så är det också med dig. Oavsett om du tänker att du var ett efterlängtat barn, eller om du kanske var en överraskning, eller om du kanske till och med tänker att du var oväntad och oälskad, så var du inte det för Gud. Du var önskad, efterlängtad, sedd och skapad av Gud redan innan du föddes. Det här är den viktigaste grundbulten i att förstå sig själv, vem man kommer ifrån och vem man innerst inne är. Älskad och sedd redan innan du var född. Men samtidigt hjälplös och fattig, som David skriver här. Vad betyder det? Beskydda mig och förbarma dig, ber han. Vi föds ju också in i en trasig värld. Och den trasigheten, synden, den skadar också våra liv. Vi bär alla möjligheten att göra gott för att vi är Guds avbild. Men vi bär alla möjligheten att göra ont för att synden påverkar också våra liv. När vi börjar följa Jesus, då blir vi, som David skriver, heliga. Synden och döden får inte sista ordet i våra liv. För Gud förlåter våra synder och han ger gåvan evigt liv. Samtidigt lever vi här och märker gång på gång att synden ändå finns kvar och påverkar våra liv. Och vi får därför stämma in i Davids bön om att Herren ska förbarma sig. För vi är både heliga och samtidigt hjälplösa och fattiga och i beroende av Guds nåd. Och det är därför vi varje söndag också stämmer in i syndabekännelsen. Och så börjar David den här psalmen med att på något sätt ställa sig själv i rätt position inför Gud och säga: här kommer jag. Jag är hjälplös och fattig, men jag är också helig och trogen dig, Gud. Den här psalmen är ju sen fylld av beskrivningar om vem Gud är. Alldeles fullproppad med saker om vem Gud är. Så här kan man se. David, han skriver att Gud är god, att han förlåter, att han är rik på kärlek, att han svarar, att ingen är som Gud, att han är stor, att han gör under, att han ensam är Gud. Hans godhet mot mig är stor, skriver han. Du räddar mig ju dödsrikets djup. Han är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han hjälper och tröstar. Sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Detta är mina favoritbeskrivningar av Gud. Det återkommer vid flera tillfällen i Gamla testamentet. Vid några olika tillfällen i Saltaren. Men den första gången som det här uttrycket om Gud kommer, då är det faktiskt Gud själv som säger att det är så här han är. Det är Andra Mosebok. När folket har svikit Gud, för de byggde en guldkalv och så tillbad de den istället. Och allt ställs på sin spets. Hela förbundet mellan Gud och folket är ju liksom på något sätt förstört. Mose blir så upprörd när han ser det här, så han liksom har sönder de här stentavlorna med budorden. Och hur ska det nu bli? Och efter mycket dramatik och turbulens så visar sig sen Gud igen för Mose. Och då säger han om sig själv att han är en Gud som är sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Och så gör han ett nytt förbund med folket efter det. Ett annat tillfälle när det här uttrycket används, det är i boken om Jona. Jona som önskar att Gud ska förinta hans fiender. Och som bara sitter och väntar på det här skådespelet när Gud bara ska förstöra en hel stad, Nineve. Han bara sitter och väntar och ser fram emot att bara få se hur det bara går jättedåligt för alla. Och så händer inte det. För Gud, han hör folket i Nineves böner. När de ropar om att han ska förbarma sig. Och han räddar dem. Och Jona säger surt: det var väl det jag visste. Du är en Gud som är sen till vrede och rik på kärlek och barmhärtighet. Bara kasta ut sig den mot Gud. Ja. Sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Så vacker beskrivning av en god Gud. Ändå är det ju så många som har en helt annan bild av Gud. Kanske den helt motsatta. Som tänker att Gud är snabb till vrede och snål med sin kärlek och trofasthet. Vad kommer det sig? Vår gudsbild, den formas ju redan när vi är små. Allra först så formas vår gudsbild av våra föräldrar. Och vi som är föräldrar, man kan ju känna liksom tyngden av den grejen. För ingen människa är ju perfekt. Och därför så formas vår gudsbild också av det som är defekt i människor som vi ser upp till. Föräldrar och andra människor vi möter och olika situationer. Och då får vi en gudsbild som inte är korrekt, som är skev. Men den här psalmen, den visar på en sann bild av Gud. Att Gud är god. Att Gud är förlåtande. Att han svarar. Att han är stor och gör under. Ingen annan är som han. Han räddar oss. Han är barmhärtig och nådig. Han är den som hjälper och som tröstar oss. Vi har ju i Johanneskyrkan predikat från Andra Korinterbrevet den här hösten också. Och precis i inledningen till Andra Korinterbrevet så finns en annan beskrivning av Gud som är en av mina absoluta favoritbeskrivningar. Där står det så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens fader och all tröst Gud. Barmhärtighetens fader och all tröst Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. När vi var på medarbetarna Samuel och Håkan och jag och andra pastorer, då predikade Josef Bergendahl en jättefin predikan om just om det här, att Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Och vi fick bli påminna om det där, att han, Gud, vill trösta oss. Och det är hos honom vi ska söka vår tröst och inte någon annanstans. Ja, en psalm som börjar med att ställa sig själv rätt inför Gud och som sen bara beskriver hur Gud är på så många goda sätt. Men vad är det egentligen David ber om i den här psalmen? Vad är han kommer och ber Gud om? Ja, så här ser det ut då. Han ber att Gud ska höra, att Gud ska svara, att Gud ska beskydda och rädda, att Gud ska förbarma sig, att han ska få glädjas, att David ska få glädjas, att Gud ska få, att Gud ska lyssna, att han ska höra. Visa mig här i din väg, ber han. Lär mig helhet att vörda ditt namn. Han ber också, han ber om kraft och han ber om att han ska rädda. Och han ber, ge mig ett tecken på din godhet. Den goda guden som beskrivs här möter världens trasighet och lidande i Davids bön och rop. David ber om beskydd, om att han ska räddas. Han ber att Gud ska förbarma sig. Han beskriver ju den här psalmen hur människor faktiskt hotar att ta hans liv. Man vet inte exakt när David skrev denna psalmen, men hans liv var ju väldigt dramatiskt. Det var vid flera tillfällen som människor försökte eller ville ta hans liv. Till och med inifrån hans egen familj. Hans egen son ville ta både tronen och livet av honom. Saltarens böner kommer från verkliga människor som har haft verkliga problem och stora problem. Det är på riktigt. Och jag tror det är därför de är så slitstarka. Jag tror det är därför som människor har kunnat stämma in i de här bönerna och de här ropen genom årtusenden. För det är på riktigt. När vi den här veckan var tvungna att skicka iväg Emine och barnen, när vi gång på gång ställs inför människor som får avslag på sin asylansökan, då blir mörkret väldigt påtagligt. Herre, förbarma dig. Det är en bön som jag ofta ber, suckar till Gud. Samuel skrev just de orden i ett mejl till mig igår, eller fall det var idag, just när det gällde de här frågorna. Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Beskydda och rädda. Och det är ju en av de sakerna som David ber om i den här psalmen. Men han ber också om att få känna glädje. Herre, låt din tjänare glädjas. Ibland känns glädjen väldigt långt borta. När vi bär varandras bördor. När vi delar varandras sorg. Och när vi själva går igenom svåra perioder i livet, då kan det kännas som att glädjen helt har försvunnit. Det finns perioder i mitt liv när jag har tänkt att jag kommer aldrig känna mig glad igen. Jag kommer inte kunna känna den där glädjen på djupet igen. Så långt borta har den känts. Låt din tjänare få glädjas. Vi får stämma in också i den bönen som David ber. Om att få känna glädjen igen. Över det som fortfarande är gott och vackert i livet. Och trots att sorgen och smärtan ibland är stor, så återvänder glädjen till slut. Så har det också varit för mig. Och sen ber han, visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Kanske de mest välkända orden från den här psalmen. Visa mig din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Det är också härifrån som heliga Birgitta har hämtat orden till den bön som hon har blivit mest förknippad med. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Vad är Guds väg i våra liv? Vad är Guds väg i våra liv? När vi står inför konkreta vägskäl i livet, så är det här en bön att återvända till. Visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att vandra den. Ibland så blir ju ledningen väldigt tydlig. Man kan känna hur Gud tydligt visar att ja, men här, och öppna dörrar. Men ibland upplever jag att han säger, ja, du kan gå här eller här. Välj, det går bra vilket som. Du kan gå på min väg om du går här eller här. Att vandra på Guds väg och i hans sanning, det kan vi göra på så många olika sätt och på så många olika platser. Jag tror inte att det alltid är så där att det finns en A-plan och en B-plan och en C-plan. I sådana fall är A-planen att vi ska vandra på Guds väg var vi än är. Och Guds väg, det är ju att bli mer lika honom. Att alla de här orden som beskriver Gud, att vara sen till vrede, rik på kärlek, att vara god och trofast och barmhärtig, att de orden ska få vara mer och mer en beskrivning av oss i allt större utsträckning. Och att i vilket läge vi än står i livet så är det det som är Guds väg. Att visa barmhärtighet, att vara trofast, att vara god, att möta andra med kärlek. Det är Guds väg i våra liv. Det är att vandra i hans sanning. Så jag tänker att den här bönen, det är en bön för varje dag. För våra liv hela tiden. Herre, visa mig din väg. Gör mig villig att vandra den. Det sista som David ber om i den här psalmen, det är att han ber om ett tecken. Ge mig ett tecken på din godhet. Lite märkligt kan man tänka. När han har liksom radat upp saker om hur Gud är. Och det allra sista sen, men ge mig ett tecken på din godhet. Så att också andra kan se det, de som står efter honom. Att de också ser att Gud är god. Ge mig ett tecken på din godhet. Och jag tänker att ibland så är det så att vi har kanske rätt förståelse av Gud här uppe. Vi läser och vi förstår att Gud är god. Vi kan läsa berättelserna och vi förstår det. Men det kanske stannar här och det ramlar inte riktigt ner här. Utan vi kanske också känner så här, men jag behöver ett tecken på din godhet. Så att jag förstår att du älskar mig. Att jag känner det med hjärtat. Och jag tänker på berättelsen om de två blinda som satt vid vägkanten utanför Jeriko. Som man kan läsa om i Matteus 20. Där satt två blinda vid vägkanten. Och när de fick höra att Jesus gick förbi så ropade de: Herre Davids son, förbarma dig över oss. Folk åt så åt dem att hålla tyst. Men de ropade ännu högre: Herre Davids son, förbarma dig över oss. Och Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade: vad vill ni att jag ska göra för er? Och de svarade: Herre, gör så att våra ögon öppnas. Och Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se och de följde honom. Öppna mina ögon så jag kan se och följa dig. Det är en bön som jag ofta återkommer till när jag längtar efter ett tecken på Guds godhet. Då ber jag om att få öppnade ögon så att jag ser allt det goda som finns i mitt liv som tecken på hans godhet. Ibland kan jag känna att jag blir blind för det. Och jag får be, öppna mina ögon så att jag ser. Ge mig ett tecken. Låt mig se det där. Vem du är. Den här psalmen visar oss att vi får komma till Gud. Precis som vi är. Hjälplösa, fattiga. Samtidigt som vi är heliga och vi är hans. Vi tillhör honom. Och han är en god Gud. Sen till vrede, rik på kärlek, full av barmhärtighet. Och när, trots att vi vet det, så får vi också gång på gång stämma in i den här världens rop: Herre, förbarma dig, rädda oss, lyssna, hör när jag ropar till dig, visa mig ett tecken på din godhet. Och han svarar oss. Han är en Gud som svarar. Han känner dig så väl. Han vet vad som är ditt språk och han kommer svara på din bön. och visa sin godhet mot dig. Låt oss be. Ja, Herre, vi tackar dig för att du är en så god Gud. Och vi ber att du ska visa oss din väg, så att vi kan få följa dig, så att vi kan få se dig, din godhet, att vi kan få bli mer lika dig. Herre, vi ber om det. Vi ber att din väg ska vara tydlig i våra liv. Att det här som står om dig i den här salmen allt mer ska få prägla Johanneskyrkan, varje husförsamling, varje barngrupp, var och en av oss som är här. Låt oss få bli mer lika dig. Vi ber att vi ska kunna få visa på barmhärtighet och nåd och kärlek i en trasig värld. Där ditt mörker är, så ber vi att ditt ljus ska få lysa. Tack att vi kan få finna tröst och styrka av dig, Herre, i de här orden om dig. Tack att du hör vår bön. Amen.